Det var vi som byggde landet, grävde diken och bröt sten. Vi byggde upp fabrikerna under fiskarna som ven. Vi jobbade på bruken men fick lön som fattigjon. Så vi tvingades att skapa våran organisation. Arbetet systrar och bröder, armodet kämpande folk. Ut i kampen ska vi gå, till sean ska vi stå i våran landsorganisation. Här kan ni hoppa, nästa gång klämmer ni allt vad ni kan. Arbetsgivarna försökte med kulor och med krut att stoppa våran framfart och krossa oss till slut. Men nöden den har ingen lag, så sant som det är sagt. Och tillsammans blir vi starka, tillsammans får vi makt. Armodet systrar och bröder, armodet kämpande folk. Ut i sin ska vi gå, tillsammans ska vi stå i våran landsorganisation. Jag märkte att jag också behövde läsa texten också, va? Det var vi som byggde landet och vi bygger på det än. Ett land förutan trälar, utan fria kvinnor och man. Och långt har vi nog kommit, men än har vi långt att gå. För rättvisa och jämlikhet, det kommer vi att få. Arbetar systrar och bröder, armodet kämpande folk. Ut i kampen ska vi gå, tillsammans ska vi stå i våran landsorganisation. Ut i kampen ska vi gå, tillsammans ska vi stå i våran landsorganisation.
Varmt välkomna till dagens sändning med LOA Radio på 88 MHz. Mitt namn är Jesper Ginesjö och till höger om mig har vi ingen mindre än
Johan Jonsson.
Och rätt fram här nu har vi
Daniel Dellenmark.
Ja, och varmt välkomna alla ni som har på radio nu och lyssnar på oss. Det är en oerhört fin dag ute, det kan man ju bara lugnt sagt säga. Vi sitter här i studion och lökar just nu. Lite så göttigt marinerar oss inför kvällen. Har ni något kul planerat resten av dagen efter det här?
För mig är det lugnt. Johan?
Jag ska ta det lugnt och sitta på balkongen och bara njuta av livet.
Ja, det är fantastiskt att bara sitta där och glassa.
Du då, Jesper?
Det är en väldigt bra fråga. Jag har faktiskt ingenting planerat, så kommer bara vara hemma, ha det gött, njuta på, liksom, på min balkong också, låta liksom med breezen fläkta mitt hår och bara leva life. Härligt. Men ja, och i dagens avsnitt så har vi, häpna och hör, vi har ingen gäst med oss denna gången, utan vi kommer istället köra en liten sommaravslutnings best of avsnitt kan man säga. Och vi kommer ta ihop hela det halvåret som vi har sänt nu i radion och vi har plockat ut små godbitar. Mm. Och en stor eloge till dig, Daniel, som har suttit hemma och klippt ihop allting det här.
Jajamän, jajamän.
Det är fantastiskt.
Det är riktigt grymt jobbat.
Ja. Men det är roligt.
Ja,
och, och sen så avslutar vi som vanligt med de som går ung i gos.
Jajamänsan. Jajamänsan.
De har också avslutning och sista sändningen för deras del.
Precis, och yes. Sen går vi på sommarlov på riktigt.
Så nu ska vi sitta och svettas lite i studion och vi ska höra våra egna röster.
Ja, det är jobbigt.
Det kommer bli speciellt.
Yes. Men först så börjar vi med lite Queen och lite Radio Gaga. Välkomna. Ni hörde Queen med Radio Gaga och nu ska vi börja lyssna på ett inslag från när vi hade Marcus Pettersson med på besök. Det var i februari.
Det stämmer bra och Marcus är ju facklig politiskt ansvarig
på Socialdemokraterna.
Precis. Yes.
Ja. Och vi pratade bland annat om kongressbeslut och det kommer här.
Varmt välkomna tillbaka. Ni lyssnar på LOA-radio på frekvens 88. Och med oss har vi de två oerhört eminenta personerna, Jonas och Marcus, helt enkelt. Och jag tänkte att nu när vi ändå har så kul så ska vi gå in på ännu mer roligare saker. Och det är kongressbeslut. För det var ju så att Socialdemokraterna tog en del kongressbeslut. Och jag vet ju att Marcus, du har ju full koll på vilka kongressbeslut man tog som är direkt knippade, liksom, eller förknippade med den facklig-politiska samverkan på det sättet. Och jag tänkte att Marcus, kan du gå in lite mer på djupet på det?
Ja, det kan jag. I kortet kan man väl säga att precis som partistyrelsen, partiledningen och LO och LO-förbundens ledningar identifierat sig efter valet 2018, så var det väldigt tydligt att vi har ett jobb att göra gemensamt om vi ska kunna fortsätta med den fackpolitiska samverkan. Så kongressen tog ett antal beslut att man skulle stärka, hitta fler politiska, fackpolitiska arenor och stärka den fackpolitiska samverkan och se till att det ökar aktiviteten i den fackpolitiska samverkan. Och med dem som bakgrund kan man väl säga så tog vi en mer långsiktig strategi i partistyrelsen. Det känns ju som en evighet sen, men det var ju för att det har hänt oerhört mycket i samhället sen dess. Men det var ju då i december 2019, alltså lite mer än ett år sedan. Och den strategin har ju då varit igång sedan dess, som är en organisatorisk strategi och som bygger på att vi ska tillsammans bygga mer organisatorisk facklig samverkan. Alltså träffa varandra mer, se till att vi ses mer och utvecklar mer politik tillsammans mellan LO-förbunden och partiet. Men framförallt kanske då med fokus på att fler LO-medlemmar ska engagera sig i partiet. För där har vi ett jätteutmaning att göra, och lite den känslan som Jonas var inne tassade på lite innan, att man tycker liksom att ja, men vi tar lite för mycket ansvar och det blir inte så mycket hjärta, och det blir mer en politik som utgår från hur mycket vi kan få igenom vid varje givet tillfälle och inte så visionärt. Så har vi också sett att LO-förbunden och LO-förbundens medlemmar sakta men säkert de sista decennierna, får man säga, har dratt sig tillbaka från den politiska arenan, alltså dratt ur den politiska arenan. Och det genererar ju i sin, det blir till slut ett slags moment 22, att ju mer man sätter sig själva på läktaren på förbunden, ju mindre kommer politiken och socialdemokraternas politik också utgå från LO-arbetarnas verklighet. Och de rummen står, eller de stolarna står inte tummarna när man träder tillbaka, utan finns på av andra människor med helt andra erfarenheter. Och det är inget i grunden som är fel med det, men då kommer man tappa kopplingen till LO-arbetarnas verklighet, och därmed så kommer politiken långsiktigt också bli en annan. Så vi har liksom en gemensam hemläxa att göra, skulle jag säga, från både förbunden, LO och partiet i att stärka den fackpolitiska samverkan. Och det arbetet pågår nu för fullt, har gjort det ett år lite drygt, och den strategin ligger hela vägen fram till 2026. Men det är en lång resa. Det har tagit ganska lång tid att bryta ner de strukturerna vi har haft på plats, och det kommer ta ganska lång tid att bygga upp igen. Men vi har en ganska tydlig målbild med det här, och alla förbund, skulle jag säga, alla LO-förbund då, inklusive LO-ledningen och partiledningen och våra partidistrikt och LO-distrikt och arbetarkommuner jobbar nu för att vi ska stärka den fackliga samverkan. Och när så väldigt mycket människor drar samma håll så går det ganska fort innan man kommer märka skillnad i det. Så.
Hur ser det arbetet ut?
Ja, arbetet ser ut i dels så bygger vi liksom struktur, alltså vi bygger nya mötesplatser, vi träffas ofta, till exempel så har vi nu ett systematiskt arbete kring där vi träffar alla LO-förbundsstyrelserna hela tiden, från verkställande utskottet, partiet tillsammans med mig. Men det stora fokuset ligger på det regionala och lokala. Alltså, den fackligpolitiska samverkan kan ju ske uppe i Stockholm delvis, som måste så göra, men den är framförallt viktig längst ut i kapillärsystemet, arbetarrörelsen. Alltså ute på arbetsplatserna, ute i arbetarkommunerna och ute i våra distrikt. Och där har vi nu från det här året, tror vi har 26 partidistrikt, jag tror nu 23 av dem åtminstone har en egen aktiv facklig-politisk handlingsplan, där de jobbar systematiskt för att se till att arbetarkommunerna kommer igång med sina fackliga utskott och se till att i förlängningen vi också ser till att få ut arbetet hela vägen ut på arbetsplatserna. Så det är ett långsiktigt organisatoriskt arbete som pågår, och till det ska vi sen såklart, och det är det vi håller på med nu, med se till att utveckla politik med utgångspunkt från de frågorna som är stora ute på arbetsplatserna och ge bra politiska svar på det.
Hur ser det ut i liksom sociala medier?
Vad sa du?
Hur ser det ut i sociala medier? För det är nog där man ska satsa mycket, tror jag.
Ja, precis. Ja, men vi har ju det som vi kallar också i partiet nu en digital offensiv. Där vi höll på med sedan en tid tillbaks, drygt ett halvår eller något sånt där. Där vi jobbat tillsammans med AIP, alltså vår tidning och vår tankesmedja Tiden. Och jag vet inte, förhoppningsvis har ni sett effekterna av det där i era sociala medieflöde. Vi har olika fackliga kommunikatörer, Kalle Fredén är en sån som är ute och tuggar lite i media och skapar rörligt material och så vidare. Vi tittar nu också på att göra ett gemensamt fackligt-politiskt handslag, digitalt fackligt-politiskt handslag för att än mer stärka upp det där. Men det är absolut så att vi ligger lite back i den digitala utvecklingen. Det har vi alltid gjort, inte bara i den här resan utan även när man tittar på historiskt hur högern och högerpopulistiska högerextrema krafter har utnyttjat ny teknik, så har de alltid lyckats göra det på ett snabbare och bättre sätt än oss. Men vi hämtar alltid hem det i viljan att liksom organisera oss långsiktigt istället. Så det pågår ett arbete på alla möjliga olika plan just nu, skulle jag säga.
Johan, Jesper eller Jens, har ni någon tanke eller fundering kring detta?
Jag tänkte här, för att strategin sträcker sig fram till 2026. Det kan ju tänkas att det är långt bort. Men jag tänker att vad händer efter 2026? Kommer man bara... Eller vad är planen efter det? Finns det några tankar och idéer kring det, Marcus?
Nej, egentligen inte mer än att det är väldigt svårt att skriva en strategi för hela framtiden, så att säga. Utan anledningen till att man sätter lite data, alltså jag satt, det var två signaler som behövde sändas. Det ena är att vi kan inte tro att vi ska, vi har under väldigt lång tid, som jag sa, separerat. Jag brukar kalla det en ofrivillig skilsmässa. Det är liksom som ett dåligt äktenskap. Man blir liksom lite trött på varandra och man flyttar lite längre ifrån varandra i soffan och ingen vet egentligen varför. Man tycker inte illa om varandra egentligen, men det blir mer och mer avstånd. Och gör man ingenting då så slutar det i allmänt elände och skilsmässa. Och det som vi har väl beslutat oss för nu är att vi ska göra någonting åt det där. Vi kan inte fortsätta separera oss om vi tror också att vi ska kunna leverera en fackligt samverkan som är relevant idag. För att vi har ett jättetungt historiskt arv. Vi kan prata väldigt mycket om hur mycket vi har uppnått med genom den faktiska samverkan. Men den måste ju också bevisas. Den kan inte vila på historiens rygg, utan den måste ju bevisas generation för generation att den är relevant. Och där har vi ett jättejobb att göra. Så anledningen till att det sitter lite datum eller liksom åtalen var mest för att signalera att det här går inte att göra fort. Så det är ett ganska långt datum, ganska långt fram skulle jag säga för ett sånt här dokument att sätta. Att vi ska jobba med det här aktivt fram till 2026. Då kommer vi inte vara... Alltså, det ligger ju i arbetarrörelsens natur att vi blir aldrig färdiga. Men då får vi stanna upp då och utvärdera hur det har gått och titta lite mer på nya tag, så att säga. Det kommer ju hända. Och corona har inte nog missat. Eller det har ju visat att det händer så oerhört mycket i samhället på ganska kort tid att det är svårt att skriva strategier för hela framtiden, så att säga.
Har Johan eller Jonas någon tanke kring detta? Eller ska vi köra en låt?
Vi kanske har en låt mellan, va?
Häng kvar så kör vi en låt. Yes.
Och någon låt ska vi inte köra riktigt än. Men det där var en snabb recap där. När Marcus var med och tjötade om just det fackligpolitiska arbetet hos Socialdemokraterna och olika kongressbeslut som har fattats för att just stärka det samarbetet. På tal om kongress också, så närmar ju liksom partikongressen för Socialdemokraterna närmar sig nu också. Den kommer ju hållas den 3-7 november här eller i Göteborg.
Och vad jag vet så ställer du upp som ombud, Jesper?
Jajamensan, som en del i Göteborgsdelegationen faktiskt.
Spännande.
Jajamensan, det kommer bli oerhört spännande. Så att om du tillhör Göteborgs partidistrikt, gå in och kryssa i Jesper Ginesjö.
Är det första gången eller?
Det är första gången det kommer vara att för mig i alla fall att vara på partikongress.
Okay. Och vad kommer dina hjärtefrågor att vara, Jesper?
Nej, men alltså, det, liksom, jag brinner extra mycket för att vi ska ha en trygg och säker arbetsmarknad med ett starkt anställningsskydd och liksom bra arbetsmiljö på varenda arbetsplats i hela Sverige. Men jag brinner också extra mycket för den facklig-politiska samverkan och hur man helt enkelt ska stänga gapet mellan vanligt folk och vanliga arbetare gentemot liksom ett politiskt parti. Fast jag tror att vi kommer komma jäkligt långt ifall vi lyckas knäcka den nöten. Och den nöten knäcker man inte med kollektiv tvångsanslutning i alla fall. Jag vet inte. Men yes.
Vi gör så att vi kör en låt och sen så kör vi nästa inslag från i mars när vi hade Amelia Rud Pedersen på besök.
Amalia,
ursäkta mig. Ja, det är jag och namn, ursäkta. Ja. Men vi kör lite Michael Jackson, Billie Jean.
Och ni lyssnar på LOA-radio på 88 MHz. Och det där var Michael Jackson med Billie Jean. Och med oss idag har vi Amalia Rud Pedersen som kandiderar till SSU-förbundets ordförande.
Mm,
helt enkelt. Och Amalia hade här under låten en förfrågan att vilja tydligen ställa frågor till oss nu.
Ja, men jag tänkte så här att jag tycker att det är väldigt roligt med radio. Jag lyssnar själv mycket på radio. Hade nog egentligen kunnat tänka mig att vara radiopratare. Så att jag tänkte att nu när jag fick tillfället här så har jag förberett lite frågor till er.
Kör på.
Så att, för att, ja, kan ju också göra mig mindre nervös liksom, att det är livesänt och sådär. Men det handlar egentligen, det är, så här, det är fem snabba. Ni ska tävla då om detta. Och det är ju på området, ja, men politik och organisering kan man säga. Mycket av det som jag har pratat lite om. Men också lite som jag har pratat tidigare om. Så att jag tänker att vi kör igång. Och då, om man har svaret, så får man säga sitt namn. Och så ser vi vem som vinner.
det här kommer bli redan nu.
Ja, men jag tror att ni klarar detta.
Hektiskt.
Okej, men första frågan är då. Hur hög var ungdomsarbetslösheten 2020 i Sverige?
Får man gissa också då, eller?
Ja, men man säger sitt namn först och så säger man.
Jesper. 25%.
Johan, 13.
Johan tror 13 och Jesper tror 25. Då kan jag säga att rätt svar är 24%.
Det är oj, så nära.
Ja, så du får ett poäng där. Okej, nästa fråga då. Ungefär hur mycket av välfärdsfrågorna kan man säga beslutas om i kommunerna?
Vill du ha procentuell nivå på det här?
Du vill ha procent, ja.
Jesper? Ja, kör på cirka 70%.
Mm. Vill du ge dig på en gissning, Johan?
Jag säger 60 då.
60%. Och då får faktiskt Jesper ett poäng till, för det är 80% ungefär.
Oj. Ja.
Okej. Då kör vi en... Men för att det ska vara lite mer spännande nu så kan man få 3 poäng totalt. Oh. För att jag har 3 olika svar på detta, eller med 1 poäng per rätt svar. Och då vill jag gärna veta... Och det är Ungdomsbarometern heter de som har gjort den här undersökningen, så att vi faktacheckar, eller vad man ska säga. Det är inte fake news. Och de släppte den här 1 januari i år och de har gjort en undersökning. Jag vet inte exakt hur många, men det är mellan 15 och 24 år tror jag det är. Och då ville jag gärna veta, vilka är de 3 viktigaste politiska frågorna för unga idag? Så får man 1 poäng per rätt svar. Och då tänker jag att jag kan lämna över ordet först till Jesper, så får du säga dina 3 och så får Johan säga sina 3.
Är det inte bättre att Johan börjar? Jag har ju stor ledning här just nu.
Nej, men ni båda kan ju få poäng.
Ja, men,
du försöker bara få betänketid här.
Ja, jag är mänsan. Men jag kan ta den.
Men Johan ser mer redo ut faktiskt.
Han ser taggad ut där.
Vi tar vård som första.
Mm.
Sen kan vi ta skola och så chansar jag på omsorg då.
Mm. Okej, och Jesper?
Jag tror att det första handlar om skatter.
Mm.
Andra handlar om arbetsmarknad. Och tredje handlar om skola.
Mm. Och då kan jag säger svaren då, så får vi dela ut poängen sen. De 3 viktigaste frågorna är sjukvård, alltså ökade resurser framförallt då till sjukvård och omsorg. Sen är det klimat och miljö. Och sen så är det ökad jämställdhet mellan könen. Så där tror jag faktiskt att Johan fick ett poäng.
Ja, det får han. Och jag sitter där och känner att vi behöver läsa på om det här mycket mer.
Men Johan. Tips att läsa den då. Mm. Så Johan får faktiskt 2 poäng i och med det var vård och sen omsorg som du sa. Det var ju vård och omsorg.
Ja, så att nu står det lika.
Nu är det lika. 2-2. Och jag har 2 frågor... kvar faktiskt. Och då vill jag gärna veta hur många unga valda som hade ett förtroendeuppdrag i procent fanns det i Sverige efter 2018. Och då är det alltså personer som sitter i kommunfullmäktige, regionfullmäktige eller riksdag.
Upp till, och var går gränsen vid unga?
Är det 30? 18 till 29 år då.
18 till 29.
Jesper. Jag kommer att gissa på 20%.
20% tror du?
Jag tror 30.
Du tror 30%. Vet du vad jag kan säga då? Båda har jättefel. 7%.
Oj, ja det...
Och det är alltså då 12% enheter mindre än vad man egentligen tänker. Alltså om man tänker att unga borde haft, om man skulle delat upp hur många som borde varit förtroendevalda i hur många unga som finns i Sverige idag. Så bara 7%.
Precis, för att man möter ju typ alltid det argumentet också om att det är väldigt många unga som är aktiva inom politiken på det sättet. Men där visar ju sig att 7% är ju inte så jätterepresentativt av hur många ungdomar som är, finns mellan åldern 18-29.
Nej, precis, exakt.
Vi har för många betonghäckar.
Eller för få unga som faktiskt vill eller vågar ta sig an ett förtroendeuppdrag, tror jag. Det är väldigt mycket handlar om också.
Ja,
men den sista frågan då... Tror ni att det är fler eller färre idag som engagerar sig partipolitiskt som är unga?
Fler eller färre?
Johan, färre.
Ja, jag säger också färre, fast nu jag får inte gissa.
Nej. Så att Johan vann.
Är du 3-3 ser jag här.
Nej, för att du fick inte den poängen det sista. Johan vann.
Yes.
3-2, härligt. Jag hejar på dig.
Grattis Johan, jag kan bara säga så. Alltså, se här, det är jag... Och tävlingar går inte alltid jättebra ihop. Mitt hjärta börjar pumpa så in i... Ja,
i bänken.
Ja, precis. Så att det är helt... Ja, okej. Men ja, jag får vara en god förlorare och gratta Johan till denna vinsten.
Jag får tacka detta. Det var ett fantastiskt kul inslag.
Ja, men jag tänkte just... Alltså, för det som jag tror väldigt mycket handlar om är... Man kan väl säga att väldigt mycket... Alltså grunden både till jag kandiderar, men som jag tror man ganska många kan identifiera. Det är liksom vissa, ja, men vilka stora typer av kriser det finns i Sverige idag. Och jag tror att man skulle kunna säga att det är typ 4 stycken. Det är den ekonomiska ojämlikheten. Och det tär sig jättemycket på arbetsmarknaden. Alltså var fjärde ung är arbetslös i Sverige idag. Så kan vi liksom inte ha det. Och sen så tror jag att det handlar väldigt mycket just om klimat och miljö. Och att vi behöver se till att flera unga kan vara i de här beslutsfattande rummen och fatta besluten. Så att det inte bara är fler som engagerar sig online, utan att man också kan ta ett förtroendeuppdrag och påverka i kommunfullmäktige eller regionfullmäktige. Och sen så tror jag också det här liksom, ja, men med förtroendet för politiken, att det är väldigt många unga som inte känner det idag. Även om man vill påverka politiskt, så känner man inte att, ja, men, att det är partipolitiskt man ska göra det. Och det ser vi ju då när vi ser de här siffrorna, att det är väldigt många som tycker mycket men som inte vill engagera sig helt enkelt. Och sen så tror jag också att man kan, egentligen kan säga att det handlar om att, ja, men, se till att, ja, men, fler unga kan påverka sin egen framtid överlag. För att det såg man också i den här ungdomsbarometern, att det är väldigt många som tror att de får en sämre framtid idag än vad ens föräldrar har. Och det är inte så hoppfullt för Sveriges unga.
Nej, precis. Och med de orden så kommer jag nu sätta på en låt som inte kommer behöva någon presentation, för alla vet nog vilken denna låten är.
Vilken låt var det, Jesper?
Jag kommer inte ihåg vilken låt det var. Det får du märker vi kanske. Nej, det är helt blankt. Kommer du ihåg, Johan?
Nej.
Men en sak som jag satt här och hörde nu liksom när under denna frågesporten som var, det var ju att det var ju riggat from the very start.
Du låter som är väldigt dålig för lorare, Jesper.
Ja, precis. Jag har gjort en 180 här, hoppat från att vara en god och bra förlorare till att vara nej. Det är riggat. Nej.
För jag kör en ny tävling nästa gång om hon kommer när hon kommer tillbaka. För det är väl hon ska välja, det ska väljas ordförande till SSU i augusti, tyckte jag de sa.
Precis, den 2 augusti så fattas ju beslutet om vem som blir ny ordförande för Socialdemokraternas ungdomsförbund.
Då håller vi tummarna för Amalia.
Du, det gör vi.
Det gör vi självklart,
det gör vi.
Och Jesper är ordförande för SSU i Göteborg också.
Jajamensan.
Hur är det och vad har ni för planer sen när pandemin släpper? För nu har vi inte kunnat göra så mycket.
Men... Nej, alltså vi är ju grymt taggade på att återgå till den ordinarie verksamheten som vi hade. Liksom var ute på massa skolbesök, vara liksom där våra medlemmar som sympatiserar med oss är faktiskt att visa att vi finns där och är liksom redo att just driva deras frågor. För det handlar ju trots allt om deras framtid. Men också liksom samhället i sin helhet. Så att vi är grymt taggade på att gå ut till skolor igen, bara rekrytera fler medlemmar och helt enkelt se till att leverera jäkligt bra politik för framtiden.
Vi får hoppas att det blir i höst när alla har fått sina vaccin och så.
Jajamensan. Yes.
Vi kör lite musik.
Ja, detta var Pet Shop Boys med Always on My Mind. Och varmt välkomna tillbaka till A-radion. Och nu har vi ett inslag med Ronny Wenggren som kommer från Elektrikerförbundet som är våran gamla förhandlingschef som vi hade hit som gäst i april.
Jajamän, ja.
Han var riktigt god, det var ett riktigt bra avsnitt.
Ja, en riktigt god gubbe.
Spetnamn började köta om just solskensavtalen som vi kommer att spela upp nu.
Som av en händelse så kommer det här.
Precis.
Vi kör det.
Varmt välkomna tillbaka allesammans. Ni lyssnar på LOA-radio på 88 MHz. Och med oss idag har vi Ronny Wenggren. Och Ronny, det var en liten fågel som viskade i mitt öra nu under pausen om någon solskensstrejk. Att det hände lite grejer där. Har du lust att vidareutveckla det lite?
Ja, men alltså, jag har ju alltid tyckt att det är ju något uppoffring, ekonomiskt i alla fall, för medlemmarna att gå ut i strejk. Så är det. Då kan man väl åtminstone se till att det är bra väder när våra medlemmar är ute i strejk. Och jag kommer ihåg en medlem som jag brukar träffa, han hade varit med på ett möte jag höll i Uppsala på ett företag där, och han sa alltid, jag kommer ihåg när du var på mötet i Uppsala och sa att men vi inväntar strejkväder här. Så var det ju i den som tänker på, tror jag, det är när lokalradion rapporterar från strejken 2004. Och här kommer det massor av brunbrända elektriker bärandes på ölbackar och ligger i sluttningen här. Vi var vid en idrottsanläggning och hade ett stort möte då. Och det är klart att det sved ju i motpartens hjärta att få höra det här. Det var våra medlemmar mådde. Alltså det är gott.
Ja. Det är ju klockret. Det borde ju vara mera sånt.
Man måste ju tänka... Alltså, jag brukar alltid resonera så här, och det sa min företrädare Staffan Holmer så åt mig också. Kom ihåg det, att strejken är ett väldigt vasst svärd som hänger där på väggen. Och varje gång vi tar ner det och hugger med det och misslyckas, så blir det märken i äggen och det förstörs vapnet. Så därför måste man vara väldigt noggrann med hur man använder det. Och det ska vara till mål som medlemmarna ställer upp på, och så ska man se till att medlemmarna har det så bra som möjligt naturligtvis när de är ute i en konflikt. Och kan ägna sig åt att måla sommarstugan eller sjösätta båten eller något sånt där, men då inte jobbar.
Men hur många gånger fick du använt detta svärdet då under din tid som förhandlingschef?
Ja, jag har inte räknat, men jag tror att jag ligger ganska högt upp på listan. Så är det nog. Om jag fortsätter med serien med vad vi gjorde för att få in kvinnor i branschen. Det var de strejkerna jag började med. 2004 fick vi in det här arbetsmiljöbestämmelsen. 2007 då var det en tjej som var i Göteborg faktiskt, som ville gå ner på 6 timmars arbetsdag med stöd av lagen. Hon var ensamstående mor. Hade barn under, jag tror det är under 12 år. Då kan man gå ner på 75% arbetstid, va? Eller 80% menar jag. Alltså, och det, hon ville gå ner på 6 timmars arbetsdag. Och då sa arbetsgivaren, ja givetvis, jag kan ju inte hindra det från det. Men då skickar vi dig till Varberg, till Ringhals, och jobba istället. Och det betyder att hon blev borta från barnet ännu längre än när hon jobbade 8 timmar i Göteborg. Alltså bara för att jävlas med henne så gjorde de så.
Ja.
Och då tänkte vi att det där ska vi se till att sätta stopp för. Så då strejkade vi för att få in en bestämmelse. Vilket jag inte kunde begripa att inte motparten kunde gå med på rätt tag. Vi sa att det måste vara så att om en har problem att ta ett sånt här traktamentsjobb. Jag menar, vi har ju arbetsskyldighet över hela landet på installationsavtalet. Men om en har problem, vägande skäl, då måste arbetsgivaren gå till nästa anställd och fråga om den kan eller inte ha såna här skäl.
Exakt.
Sen kan det ju vara så att alla har vägande skäl, då kommer man ju tillbaka till den första igen då, naturligtvis. För det är klart att de måste kunna räkna åt sig jobb naturligtvis. Men vi menar att man måste ta sociala hänsyn till folk som inte kan. Och har jag till exempel en, säg att jag har en fru som är väldigt sjuk eller en make som är väldigt sjuk och behöver tillsyn, så är det då rimligt om jag blir vägskickad från Göteborg upp till Aitik och installera där uppe?
Inte direkt.
Ska man behandla folk på det viset? Nej, det ska man, ursäkta svordomen, men det ska man ta med fan inte behandla folk så. Och det ville vi omöjliggöra i avtalet.
Ja, det är ju helt rätt. Det är ju klockrent att vi har den skrivningen. Men på tal om något annat, vad anser du av märket?
Man ska komma ihåg det. Vi brukar prata om märket som ett tak, men det är ju också ett golv.
Mm.
Alltså, jag har aldrig varit så kritisk som många andra. Så, det som jag är kritisk mot i märket, det är att det är så väldigt svårt att skapa jämlika löner. Jag menar, om hotell och restaurang, framförallt kvinnor, då får 3% och så får elektrikerna 3%. I kronor blir det mycket mer för elektrikerna om vi har ett högre löneläge. Och då kommer vi att spricka isär. Däremot så har ju det gjort att vi har kunnat satsa på andra frågor. Vi har aldrig behövt ta i konflikten för pengarna, utan vi har kunnat satsa på sådana här kvalitativa frågor som arbetsmiljö, att man inte ska kunna tvingas iväg på ett traktamentsjobb om det inte funkar för mig. Vi har en rätt till ett schysst boende när du är på traktamentsjobb. Du har arbetstidsförkortning med en timme varje dag när du är borta, så att du får mer sammanhängande tid hemma och kan kanske fixa bankaffärer och sånt som måste göras där hemma, eller underhåll på kåken eller fixa bilen eller något sånt där.
Sånt är ju görviktigt.
När pengarna var givna. Men jag säger inte att det är samma. Alltså för hotell och restaurang är det väl också bra att de inte måste. Det finns ett märke, men sen får ju de betala för att få det märket i alla fall, har jag upplevt många gånger. Vilket gör att till slut blir deras avtal ganska tomt och innehållslöst. Och då har vi har ju en väldigt kraftig strejkstyrka kan man säga i vårat förbund, genom att det drabbar så väldigt hårt arbetsgivarna när vi går ut i konflikt. Har vi hem alla elektriker från Volvo till exempel i Göteborg, ja, men då är det, då darrar man på manschetterna på andra sidan också.
Ja, för det var ju lite samma sak när vi hade den strejken här, och så kollade vi ju på projekt vi kunde ta ut liksom. Ja. Och då var ju liksom Hisingsbron rätt attraktivt, och det var kanske bara 10 pers, och det är ett bygge som är värt 3 miljarder.
Ja.
Så liksom det är väldigt, det blir ju en helt annan tyngd. Men jag tror vi får göra så här, vi får ta en låt. Och då blir det Elton John, Don't Go Breaking My Heart.
Ja, och det var Elton John, Kiki D med Don't Go Breaking My Heart. Rätt version den här gången också, för förra gången när vi spelade den så hade ju...
jag råkade välja någon remix-variant.
Men den var bra den också.
Ja, precis. Jag kommer ihåg när vi satt här i studion och tänkte bara, vad är det som händer? Vad är det här för version av låten? Och det blev ett jäkla liv. Och det är samma liksom med det surrandet också som vi hade med oss konstant hela tiden, eftersom att... både liksom Marcus som ni hörde förut, men också Ronny som ni hörde nu, liksom uppkopplade över telefon, och det är helt enkelt, det funkar inte. Nej. Eftersom att man har del surret i bakgrunden konstant så, men det är det som det är liksom, och man kan inte göra mer
tekniskt strul.
Tekniskt strul, ja.
Vad ska vi köra nu då?
Nu kommer vi lyssna på en liten snutt när Rasmus Andersson var med vid förra sändningen faktiskt.
Yes.
Och när han kommer att lira lite på sin gura och köta lite om låten som han spelar under tiden.
Yes, vi kör det.
Lyssna på LOA-radio på 88 MHz. Och med oss idag har vi ingen mindre än Rasmus Andersson som även har med sig sin gura. Helt enkelt. Och ja, du har ju hållit på med väldigt mycket kulturinslag och sånt. Även liksom hela tiden som jag har liksom följt dig så har man alltid liksom sett dig med guran i handen. Och bara stått och bara bränt av hur mycket olika saker som helst. På bland annat Järntorget och Brunnsparken och lite sånt kul.
Ja, det är väl mitt öde i livet här att hålla på med lite sånt. Jag tror det är viktigt att man kan uttrycka sig på olika sätt. Om man pratar klassisk retorik, etos, patos och logos, så pratar man ganska ofta inom politiken om logiska saker, sånt som tillfredsställer den ena hjärnhalvan. Så jag brukar säga att det är inte så många av svenska folket som har läst den senaste budgetpropositionen från början till slut. Men däremot så har de flesta röjt runt till staten och kapitalet på en afterski. Och staten och kapitalet är ju egentligen bara en 3 minuters kort variant av vissa partiers partiprogram egentligen. Så. Och jag tänkte lite grann, vi kan pröva här hur man kan använda musik för att få igång skallen och hur man kan gömma dolda budskap. Om en liten visa, jag skriver visar om Hisingen av alla ställen på jorden, men det är därför jag tror på vad heter det nu då? Lokalpatriotism tror jag är någonting som kan vara väldigt bra. Patriotism och nationalism ska man skilja på väldigt mycket. Därför försöker jag skriva mycket om Hisingen som fenomen och vi som bor där och hur vi kan stärka varandra. För om man matar in det här att vi är Hisingsbor, det är det som håller oss samman. Mm. Då kan man liksom inte komma dragen med några etniska grejer, med någon rasism eller sånt där. Utan vi är samma folk allihopa. Den här låten den utspelar sig på en liten krog på Hisingen. Och lyssna på texten här nu så kommer jag att stoppa och så ska vi diskutera lite om...
Nu kör vi låten. Live på Facebook också, på LO-facken Patille.
Ja, hallå Facebook. Raffes bar. I Raffes bar står Jorma kvar. Han drömmer om fornstora dar. Jobbet på Volvo och bostadsrätt. Finlandia fotboll och 13 rätt. Och det var länge sedan de flyttade hit till landsorten i Göteborg. En sauna tät för orten bit från stan, nära skolan och Tuvetorg. Okej, så bryter vi det lite. Så vad vet vi nu om den här situationen? Var är vi någonstans?
Tuve.
Vi är Tuve, hur vet du det? Ja, det sa jag i men om man är från Hisingen och vet att det kommer lite ledtrådar där. Raffes bar ligger ju där. Mm. Och varför står Jorma där? Varför Jorma i Tuve?
Ja du, det är en bra fråga. Jag blev alldeles för traumatiserad när Finlandian kom in här i bilden.
Ja, precis. Ja. Därför att om vi levde på 70-talet så vet vi att Tuve var lite så, lite Little Finland. Ungefär som Little Italy och Little Chinatown och sådär liksom. Och väldigt många finska människor som flyttade till just Tuve. Och varför gjorde de det? Har ni någon aning?
Det var väl antagligen ett politiskt beslut att placera de personerna på det stället.
Ja, det var det kanske delvis att man byggde på det viset. Men det var liksom inte någon apartheid.
Nej, nej. Så.
Det blev samhörighet.
Ja, men varför var det så mycket finländare här, tänker jag?
Vi hade ju arbetsbrist.
Ja, och vad kom det så?
Ja, SKF och Volvo fick mycket att göra. Vi behövde få arbetskraft.
Ja, just det. Men varför fick de så mycket att göra? Hade de bra såna här kommunikatörer och reklamfolk som var nu för tiden, eller vad tror ni?
I Tuve, tänker du? Eller
SKF och Volvo SKF. Och så vidare.
Du, det är en väldigt bra fråga. Har du svaret på det, Daniel, kanske?
Ingen aning.
Jag tror de erbjuder en bra lön och drägliga arbetsvillkor.
Det gjorde man. Men då har också det, det hade varit krig i världen. Mm. Andra världskriget. Ja, och eftersom Sverige hade lyckats klara sig utanför det så stod ju våran industri intakt. Medan däremot Finland hade ju definitivt varit med i kriget. Och det var ganska usla villkor, framförallt på landsbygden kanske i Finland, så att, som gjorde att folk kunde flytta och söka. Så då vet vi, då har vi hamnat i Tuve, vi har finnarna där och vi har Volvo, vi har SKF och vi har varven inte minst, för vi bygger båtar i Göteborg. Okej. Då har vi använt lite kultur och sånt för att sätta in en liten politisk bakgrund till det här. De flesta tänker ju inte så. Det är jag som tänker så. Men de flesta tycker väl, och kul, den låter inte huvud där jag bor. Och så kommer refrängen då. Då ska vi lägga in riktig sång, djup kultur. För det är fredagskväll på Hisingen. Vi lunkar småningom hem. Snart så är det fredag då, försöker vi igen. Vad fick vi för referenser här nu då? Det är fredagskväll på Hisingen. Vi lunkar småningom hem. Vem var det som lunkade hem?
Antagligen de som satt på den här baren som du har nämnt.
Jajamän,
när stängningstiden kickar igång där.
Men den stora referensen, det är ju egentligen Carl Michael Bellman. Så lunkar vi så småningom mot back i buller och tumult. Och Bellman sjunger om alkoholen och så vidare. Och det är det man gör där också. Och snart är det fredag, och försöker vi igen. Vad hittar vi för referenser där?
Livet är en fest.
Livet är en fest, Nationalteatern. Så är det. Och så kan man gå vidare på det på massa olika sätt. Om vad som händer på krogen där. Och så kommer man in på min gamla polare, Blajan, hänga ut. Dessutom hans usla kvinnosyn när han var 18 år. Där han får vara med faktiskt också lite grann. Det är lite kul tycker jag. Den versen går så här. Jag tar en öl och tänker tillbaka på en tes från en gammal vän. Brudarna på 34:ans buss är de snyggaste på Hisingen. För det hade han gjort någon slags sån där studie på, kom det fram till. Ja, men tjejerna på 34, de finska tjejerna, det är grejer det, tyckte han. Liksom. Han hade många sådana tankar och, ja, som kommer fram så småningom man diskuterar. Och det låter ju lite löjligt bara så. Men om man går till och frågar, vilka är världens snyggaste människor? Har ni hört det?
Ja, men det är ju ett uttryck som man har hört det väldigt många olika gånger i väldigt många olika sammanhang.
Ja, och vilka kan det vara?
Ingen aning.
Brasilianerna säger man är världens vackraste folk. Det är de som har de mest fulländade dragen och sådär. Och varför har de det? Jo, därför att det är ett sånt mixat land, va? Det är alltså människor som är mixade av svarta, indianer, europeer och så vidare. Och då kommer det fram någon slags, wow, det här blev en snygg och stilig människa. Och då var också borta från allt det där var främlingsfientlighet och rasism och sån skit handlar om. Så tycker jag det är kul att använda musik i mitt fall då. Jag skulle gärna vilja måla också, men jag kan inte det. Och lite försöker jag göra min röst hörd på det viset just nu.
Ja, men det är oerhört spännande, för att det här blir ju liksom folkbildning 101 som du körde här nu på några minuter på det sättet. Och jag kan väl tala för mig själv att man känner sig lite berikad av det här hela.
Ja,
för att det är alltid liksom gött och just köra på folkbildningsstuket och när man får tillfället att lära ut lite liksom annat och inte bara liksom köta om samma saker om och om igen sådan alla redan vet.
Eller hur, man får lite andra tankar. Jag såg på 1 maj här nu så hade Ann-Sofie Hermansson lagt ut en grej. Hon beskrev 1 maj när vi var unga. Och då slutade alltid 1 maj nämligen med att vi gick till Liseberg och till det som på den tiden var Sverige, Göteborgs hetaste krog, Tyrolen. Det är svårt att tro det idag, men där var det mest röj. Och då skrev hon någonstans, men då sjöng vi inte Internationalen, utan då sjöng vi Proud Mary. Ni vet, Rolling on the River. Mm. Men den är också, när man dissekerar den, det är inte bara en partylåt, utan den är ju faktiskt I left a good job in the city, working for the man every night and day. Han slår sig bara utifrån det där. Ser ut som det är en låt på gång, eller?
Du, det är en låt på gång, och denna gång kommer vi föra Working Class Hero med Jerry Williams.
Det blev inte Working Class Hero med Jerry Williams denna gången.
Precis, det blev bara vi tre.
Det blev det inte, och vi får tacka varmt för detta inslaget. Rasmus Andersson, våran egen landsvägstrubadur.
Oj, 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 jajamensan. Och nu kommer vi släppa över sändningen till de som går utbildningen Ung i Go, som anordnas av Socialdemokraterna i Göteborgsområdet och ABF.
Yes, vi kör dem. Eller var det någonting mer du vill säga?
Jag vill gärna tacka, för nu tar ju vi sommaravslutning.
Inte riktigt ännu.
Nej, vi kör lite snack efter.
Okej.
Så enkelt kommer du undan.
Hej och varmt välkomna ska ni då vara till det sjätte avsnittet av Arbetarrörelsen i Corona, som fortfarande är en programserie som är tänkt av att bestå av just sex olika delar. Och det sänds här på A-radio Partille 88,0. Och det görs ju då utav oss fyra ungdomar som är engagerade i flera olika delar av arbetarrörelsen. Och vi är då Emmy, John, Ludvig och jag, Jonathan. Och vi gör detta i samarbete med ABF. Och det genomgående temat är ju precis som titeln säger, arbetarrörelsen i corona. Och vi ska då lyfta upp olika, enligt oss, intressanta ämnen och aspekter som vi kan se baserat på dagens läge. I och med att vi är inne på det sista avsnittet så har vi idag planerat att ha en liten kort tillbakablick på vad vi har berört de senaste fem avsnitten och se lite hur det har utvecklat sig på de fronterna. Vi tänkte även diskutera lite kring vad pandemin egentligen har visat då, vilka revor i samhället som har blottlagts. Avslutningsvis så vill vi även försöka oss på vad många tidigare misslyckats med, nämligen spå hur framtiden kommer att se ut, och i detta fallet efter corona. Kanske är det så att samhället står inför stora förändringar i en helt annan inriktning än vart vi är på väg idag och innan pandemin, både på den ekonomiska och miljömässiga fronten, men kanske även djupare än så. När vi spelar in det här avsnittet så har regeringen för bara några dagar sedan annonserat att Sverige långsamt ska börja öppna upp igen i en så kallad femstegsplan som inleds redan den 1 juni och pågår, om allt nu går som det ska, hela vägen fram till höst. 1 juni ska det bli möjligt för flera att delta i olika evenemang, restauranger får hålla öppet till 22.30, vilket kan så här i pandemitider verka som rena lyxen. Men framförallt så ska fler barn och ungdomar få ökad frihet genom fler aktiviteter. Och senare under sommaren så är det tänkt att många fler ska kunna delta i idrottsevenemang. Rekommendationen om munskydd ska tas bort och serveringsställen kan ha fler gäster. Så kanske kan vi ändå få en någorlunda normal sommar, i alla fall mot slutet. Men som ni hör så har vi mycket att prata om det här avsnittet, och vi kommer även ta upp flera andra saker efter låten, som idag blir ingen mindre än Sommartider av Gyllene Tider. Ni kanske har hört den innan, jag gissar på det. Vi tycker det passar väldigt bra med tanke på var vi befinner oss i året. Så vi ses snart. Och varmt välkomna tillbaka då till mittendelen av det sjätte och sista avsnittet av Ung i Gos, som vi sänder här på Partille A-radio 88,0. Ja, vi ska ju som sagt ge oss på det enorma uppgiften om att sia om framtiden, som många har misslyckats med innan, och gå igenom lite vad som har skett under året här under pandemin. Och jag tänkte väl kanske inleda med en fråga som vi brukar göra. Vad har ni saknat mest att göra under pandemin?
Jag har nog saknat väldigt mycket att, så här, att umgås. Speciellt i stora grupper då. Så här, man har ändå kunnat träffa kompisar en och en, och man har kunnat träffa sin familj i väldigt små grupper om de inte är i riskgrupp. Men just det här med att dra ihop ett stort gäng och dra och hänga någonstans och sådär, och ha släktkalas och sånt där. Jag har saknat det väldigt mycket, och det ser jag fram emot att förhoppningsvis kunna göra just nu.
Jag tänker ju också på den sociala biten, och jag tror att många har förstått vilken betydelse, vad ska man säga, den sociala ömheten i en kram eller ett handslag eller liksom någon fysisk närhet, vilken betydelse det har för oss människor. det räcker liksom inte med ett Zoom-möte eller något att ses digitalt, utan vi behöver en nära samhörighet på något sätt.
Ja, jag kan bara instämma. Och det, alltså vi spelar ju in de här avsnitten via Zoom, så vi sitter liksom på respektive skrivbord eller middagsbord och spelar in via datorn, så vi ser ju varandra genom skärmar egentligen. Och det, ja, det är en sån sak man kan sakna, exempelvis att bara få träffas liksom, som jag sagt. Men även såna här evenemang, liksom skolavslutningar och släktträffar och sådana vardagliga saker. Men en till grej man tänker på är att man har haft det här så himla länge nu, att man har ju nästan glömt bort lite hur det var innan. Man får ju lära sig det på nytt, typ, tänker jag. Så det, ja, det blir spännande.
Vi får ju absolut inte glömma första maj. Det har man ju saknat.
Det har vi saknat väldigt mycket faktiskt. Det är något speciellt med att gå med röda fanor i Göteborg som man behöver en gång om året för att känna sig levande. Men ja, det finns säkert många saker som man missar liksom. Men jag tänker så här, att vi har ju sänt 5 tidigare avsnitt under samma form, under digital form. Och vi har ju bland annat berört olika ämnen som, ja, men vaccinmotstånd inledde vi ju med. Och sen pratade vi lite om arbetsmarknad, unga psykisk ohälsa. Vi var inne på favoritämnet regionerna och stödåtgärderna. Som vi har pratat lite om. Vad tänker ni? Vad tar ni med er mest? Och vad skulle ni säga liksom pandemin har visat?
Jag gillar ju den diskussionen om fackets roll. Att, ja, vad hade vi gjort utan facken i den här formen av pandemi? Alltså, de står ju ändå för en enorm trygghet för väldigt många. Så just det avsnittet tyckte jag var väldigt intressant att diskutera.
Ja, jag tror också att det har visat oss hur otroligt viktiga till exempel skolan och sjukvården är. Det är klart att vi visste att sjukvården var en samhällsbärande funktion innan. Men just hur otroligt viktigt det är att våra sjuksköterskor har en bra arbetsmiljö, rätt lön och liksom, ja, men fackets roll i sjukvården också. Det är så otroligt viktigt.
Jag tänker också det som Emmy sa med skolan, att vi ser ju att till en början så var Sverige väldigt udda i och med att vi tillät skolan i väldigt hög grad vara öppen. Men nu ser vi ju hur länder, när de sakta men säkert börjar se vad gjorde vi rätt och fel, och då kommer ju väldigt många fram till att stänga skolan, det var kanske inte så bra. För där är ju någonting, om Sverige har lyckats med vad som sagt bekämpningen, och det är ju att hålla skolan öppen.
Ja, det har ju visat sig vara ett väldigt bra beslut att hålla den öppen i största möjliga mån liksom. Så det kan jag hålla med om. Och det som Emmy sa med sjukvården, att liksom villkoren för personalen i sjukvården är ju verkligen inte den nivån som det borde vara, om man ska uttrycka sig milt. Och det har ju också visat, alltså, vad ska man säga, skillnaderna som finns i samhället har ju verkligen blottlagt, så att säga.
Jag också, det här, jag skrev en uppsats om det här, så jag tycker att det är väldigt intressant. Men just det här med att arbetsengagemanget för sjukvårdspersonalen just nu, mycket går ju bara på ren automatik, att det går inte att ge upp för att läget är som det är. Det här är ju verkligen inte normalt att behöva göra så här, men det har ju inte heller varit en bra situation innan. Så det är väldigt mycket så här, bristerna fanns där, men nu ser vi också hur otroligt stora brister det fanns.
Och de här bristerna, så om man tar en av de största bristerna eller revorna i samhället, om man säger så istället, det är ju äldreomsorgen. Alltså det har ju varit enorma brister, och det är ju inte så att folk inte har vetat om det tidigare, men nu ser vi ju även att man gör någonting åt det. Alltså samhället i stort ser bristerna, politikerna ser bristerna, och man gör någonting åt det. Sen är det en annan diskussion om man tycker att man gör tillräckligt eller om man behöver mer, men vi är där, vi ser och vi åtgärdar så gott det går.
Ja, men det gör vi verkligen. Och det känns fortfarande som man börjar få lite bukt på vad det är man har gjort rätt och så. Men man famlar ju ändå lite i mörkret. Det är ju väldigt mycket som är osäkert liksom. Och men jag tycker ändå att vi under de här avsnitten, vi har ändå gått in på de här större delarna med arbetsmarknaden och som du sa Ludvig, med fackens roll, att hur hade man gjort utan dem egentligen? Det har ju varit flera brister som man har, som bland annat Kommunal har tagit upp och sett till, och framförallt inom äldreomsorgen som är liksom, det borde aldrig förekomma. Och också skolan och ja, men psykisk ohälsa hos väldigt många ungdomar har ju också varit en stor grej. Så det, ja.
Jag tänker också att det har visat oss just det här med hur otroligt mycket fel information som har spridits på sociala medier. Det är väldigt mycket lögner och det är inte så här officiella beslut ifrån regeringen och sådär. Men folk tror ju på det direkt för att jag har läst det och det verkar vettigt när det egentligen inte alls är det. Så, ja.
Jag skulle gärna vilja lyfta fram alla som så här, vardagshjältar. Alltså, jag såg ett nyhetsinslag senast igår om hur man har gjort salsa-träffar med 65 plus ute i Stockholm som man kört under hela året med corona, där man träffas ute och dansar salsa och man hjälps åt och handlar och man hjälper, ja, samhället är där och hjälper.
Jag tänkte just på samma sak där, att man i början av pandemin liksom hjälptes åt med just det här viktiga med att handla, om det var någon som inte kunde gå ut liksom på grund av riskgrupp eller om man var sjuk eller någonting, så hjälptes man åt. Och det visar ju någonstans en liten inriktning vart vi kanske borde vara som samhälle istället. Och det leder oss ju vidare till den frågan som vi pratade om lite i början. Eller sa vi skulle prata om i alla fall, alltså hur framtiden kommer bli. Det är ju, vi har ju våra visioner såklart, i och med att vi är ju ändå lite engagerade inom politiken och så, och vill ju ha en plan för hur vi vill att samhället ska se ut. Men med corona som bakgrund, liksom, hur tror vi det kommer bli?
Jag har ju då en väldigt negativ framtidssyn. Då jag tror att vi kanske kommer ihåg corona och att vi behöver ha välfyllda lager under en tid. Men sen så blir nog... Varför ska vi fortsätta lägga massa miljoner eller miljarder på skyddsmateriell i förråd när vi har andra saker som kanske är mer akuta som vi behöver lägga pengar på? Jag tror att vi är dömda att återupprepa historien på något sätt.
Ja, jag förstår ju lite Ludvigs syn på det där. Men jag tror också så här, jag hoppas ju att vi ska ha lärt oss någonting av det här. I alla fall kanske på individnivå. Att kanske jag ska inte lämna mitt barn på förskolan när den är snorig och förkyld och sådär. Jag kanske inte ska gå och jobba när jag har feber och mår dåligt. Det är så här en sak som jag själv kan ta till mig också. Att bara för att du kanske kan jobba fastän att du är sjuk, så kanske du inte bör jobba för att det finns en smittorisk. Så det tar jag med mig i alla fall, och jag hoppas att många andra gör det också.
Ja, men det känns som jag instämmer hela tiden, men vi håller med varandra här. Det är ju mycket saker som kommer behöva förändras efter pandemin, men jag tänker också så här att om vi inte bara kollar på vad som var fel innan pandemin och kollar på hur läget ser ut nu, vad är det som kommer behöva göras? Det är ju fortfarande väldigt många som exempelvis väntar på sjukvård som kanske har varit rädda för att söka hjälp nu under pandemin. Det är många elever som har gått ett helt år med digital undervisning, som har de fått den kunskapen som de behöver få med sig i framtiden. Kanske behöver man komplettera. Så det är även sådana saker som jag hoppas att man kommer prata om väldigt mycket. Att hur ser vi till att komma tillbaks först till där vi borde ha varit för den här tiden utan pandemin? Och hur går vi vidare att förändra samhället så att detta inte händer igen? Det är den diskussionen jag verkligen hoppas på kommer, och gärna inom alla områden, inom välfärden, inom sjukvården, inom skolan, inom liksom, ja, allting egentligen. Och arbetsmarknaden inte minst. Så det är väl lite det. Men sen får man ju inte alltid som man vill såklart. Och jag vet inte, Ludvig har kanske lite rätt i det, att vi alltid är på väg åt, eller något kan gå fel så kommer det göra det liksom. Men ja, det är väldigt svårt. Och vi får säkert anledning att återkomma till det i en framtida diskussion. Men jag tänker väl lite så här att vi går vidare från den här delen på avsnittet och tar en liten kort paus för en låt, så hörs vi igen efter det. Ja, men hej och välkomna tillbaka, säger jag återigen då, till den sista delen utav arbetarrörelsen i corona. Det här är ju det sjätte och sista avsnittet som vi spelar in här på Partille Radio 88,0. Och vi har ju gått igenom lite vad vi har pratat om de tidigare avsnitten och försökt oss på att spå in i framtiden. Och det, vi får helt enkelt se hur det går med det i framtiden. Men ja, det är ju sista avsnittet som sagt. Och vad tycker ni egentligen varit roligast med de här avsnitten? Om vi börjar med dig, Emmy.
Ja, men jag tycker nog att, så här, att första avsnittet var roligast, just det att få höra oss på radion. Det var väldigt speciellt. För det är ju lite så här, det känns inte så verkligt när man sitter framför Zoom och spelar in och pratar politik, för det är också ganska vardagligt för oss. Men sen att då få höra det i radio, det är väldigt, en speciell känsla, och det har nog varit roligast hittills.
Jag tycker ju att det har varit väldigt intressanta ämnen, och att få möjligheten att diskutera dem med er har varit otroligt roligt.
Nej, det är, jag kan bara säga detsamma. Det har varit jättekul att få spela in de här avsnitten. Och bakgrunden till det här är ju, som vi kanske nämnde första avsnittet, att vi går ju den här ledarskapsutbildningen som heter Ung i GOS. Där vi då blev ombedda att spela in olika avsnitt här på radion. Och det är ju en ny upplevelse för alla utav oss, där vi har lärt oss ganska mycket. Och det har ju varit väldigt kul att få liksom gå på djupet lite på vissa av de här ämnena. För de är ju aktuella allihop, speciellt nu när alla bara pratar om corona och har gjort det under alldeles för lång tid egentligen. Så det finns mycket roligt att ta med.
Jag skulle ju även vilja tillägga det här med att jag tycker att jag har blivit duktig för varje avsnitt. Att vi förstår hur allting fungerar och att det flyter på mer smidigt. Om man jämför första och det här sista avsnittet.
Mm. Ja, det är en bra poäng faktiskt. Det spelas ju in via Zoom det här som sagt. Så det är ju en ny form av radioinspelning för de flesta. Och det, nej, man får väl skryta lite och tycka att det har gått väldigt bra, tycker jag. Och det har varit väldigt kul. Så det, ja. Har ni någonting mer ni vill tillägga?
Nej, jag hoppas väl att det här är inte sista gången vi gör det här. Men att vi kanske då i framtiden kan spela in det i en faktisk studio. Och inte sitta över Zoom och spela in. För att, som sagt, det blir ju lite bättre diskussioner kanske om vi sitter i samma rum.
Ja, och det är precis det som vi tänker göra. Som sagt, vi har ju redan varit inne lite på det innan. Att vi ska släppa ett lite längre avsnitt där vi går in lite djupare på exempelvis regionerna som vi tänker spela in lite senare nu i sommar. Och det får ni väldigt gärna vara med på och lyssna på, tänker vi. Så det ska bli väldigt kul. Men med de orden så får vi helt enkelt ta och tacka för alla de som har lyssnat under den här programserien. Det har varit väldigt kul att få göra detta. Och ja, vi säger väl så helt enkelt. Ni får ha det bra. Hej då.
Ha det gött.
Ja, och tack så mycket för att ni har sänt under dessa gången också. Det har varit oerhört spännande att lyssna på er. Och vi satt här och pratade lite när ni sände att ska vi bjuda in dem fysiskt till studion någon gång fram igenom. Kanske under nästa halvår när saker och ting har lugnat ner sig.
Det tycker jag. Det låter som en plan.
Det gör det. Så att om ni fortfarande lyssnar där ute, ni vet vad ni har framför er helt enkelt. Och med de orden sagda så är ju också det här vårat sista avsnitt för denna säsongen i alla fall, innan vi går på sommarlov. Så att vi kommer ha ett litet uppehåll här nästa månad, och vi tre är ju tillbaka den 2 september.
Fjärde
september till och med.
Och nästa vecka så skulle vi planera för hösten.
Jajamensan.
Och så, om man vill lyssna på de programmen vi körde inslag från, så finns det på LO-facken Partilles Facebook.
Mm,
man kan lyssna på det. Ja, poddar.
Precis. Helt enkelt, om ni vill lyssna på efterhand så är det bara att klicka er in på LO-facken i Partille och helt enkelt likea, hålla utkik över när inlägg kommer helt enkelt. Och det kommer komma om någon dag då.
Jajamän.
Också, det här avsnittet.
Tack för den här våren.
Du, tack
det har själva. Varit riktigt kul och inspirerande att faktiskt köra detta.
Absolut.
Det har varit skitkul och vi är ett gött gäng. Jag hoppas att ni lyssnare tycker samma sak. Annars hade det varit synd.
Precis så mycket, ja.
Nej, men och reprisen från detta program går på torsdag klockan 16.30. På samma frekvens och samma de möjligheterna. Ja.
Stämmer bra.
Ja, men underbart. Och ha det riktigt gött där ute i värmen nu allesammans.
Hej då.
Hej.